Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är det dags. Jag skulle vilja ha din hjälp att välja vilka gäster som du vill höra på. Det kan vara gamla gäster, det kan vara nya gäster, vem som helst. Det kan vara gäster som inte är så välkända men har en fantastisk, inspirerande eller hemsk, intressant historia. Så gör så här, tryck på länken i poddbeskrivningen, gå in på min Instagram, gå in på en av de senaste posterna. Det är där jag frågar också, vem vill du höra på helt enkelt? Skriv till mig där. Det är jättebra om du skriver på en post, för då ser jag det, så sparar ner alla och kollar igenom exakt allting. Det vore en jättestor tjänst om du har möjlighet att göra, för vi sitter nu och ska bjuda in till hösten. Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu har vi en riktig kanontjej som vi ska få lyssna på, Pisha Strindstedt. Och ni kan säkert känna igen henne för att hon har varit tränare i Biggest Loser. Hon har blivit utnämnd till Sveriges bästa PT, årets PT. Hon är grundare av sitt eget träningskoncept Workout. Och vi får höra på hennes resa. Och det här är en tuff resa. Alltså hon hade tuffa, destruktiva tider 13-20. Hon vill inte leva längre. Bland annat så skar hon sig själv i handleden. Till att nu vara en av de största inspirationskällorna i Sverige för träning och välmående. Nu kör vi igång med Pisha Strindstedt.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Pisha Strindstedt.
Tack så jättemycket.
Kul att ha dig här.
Väldigt, väldigt kul att vara här.
Jag såg att du lekte med din hund i morse.
Ja, jag har ju två nu. Så att jag har ju Dachi som är 9. Det är ju min sidekick. Och sen i, ja, exakt en vecka nu så har jag haft en liten från Spanien som jag har adopterat.
Mm-hmm. Varför just från Spanien och varför adoption?
Alltså grejen är att...
Det är så hemlös hund.
Ja, precis. Alltså man säger väl att han är liksom en gatuhund, men man misstänker att han aldrig har kanske bott på gatan, utan har blivit på ett sätt vanvårdad för att den personen som har haft honom inte riktigt har tagit hand om honom. Så att han lämnades in på ett hundhem, och där har han liksom bott i en liten bur. Och sen har man insett att den här hunden älskar människor, vill vara bland människor, så att man flyttade honom till en fosterfamilj. Och därifrån så har jag fått hem honom. Så att han har haft ganska många trauman som i sig inte är liksom gatuhundstrauman, men det är fortfarande trauma för en hund att flytta runt så mycket. Och vi hade ingen plan på att adoptera, och vi hade ingen plan på att skaffa en till hund. Men det var en kompis till mig vars mamma har en lägenhet där. Och de brukar åka till det här hundhemmet och hjälpa till. Mm. Ja, så att då skickade hon lite bilder, och han är väldigt, väldigt lik min tjej.
Jag tror du skulle säga sambo.
Ja, han är väldigt lik min sambo, så att jag kunde inte låta bli. Nej, men han är väldigt lik min andra hund. Och sen bara fick jag något, jag vet inte, jag är lite så flummig med grejer ibland. Jag fick en magkänsla, och så kände jag bara så här...
Vad fint av er ändå.
Ja, men tack. Ja, min sambo har inte så mycket att säga till om. Han är bara, okej, om det här är lycklig.
Ja, vi ska ha en gatuhund från Spanien, kommer nästa vecka, bara så du vet. Bara, japp, uppfattat. men hur gör man då? Det typ om det är så att man lyssnar på det här nu och känner så här, jag vill också ha en söt gatuhund som gillar allt.
Ja.
Vad gör man då?
Alltså jag säger så här, var beredd på att det kommer vara jobb. Alltså nu har vi ju haft honom i en vecka, och han har väldigt goda förutsättningar till att bli en stabil hund. Vi kommer få jobba med en hel del saker som, han vaktar mat, han vaktar ben. Det har ju varit lite clincher mellan honom och min äldre hund. Så att har man dessutom en till hund hemma, så får man ju verkligen se till att det finns tid, för att man kommer behöva jobba ordentligt.
Man får jobba med psyket på dem också.
Ja, alltså det är väldigt, alltså det är, första tiden är ju väldigt mycket att bygga ett förtroende och en trygghet för hunden. Det är ju inte en människa på det sättet man kan förklara liksom att så här, hej, nu är vi här, vi är jättekärleksfulla och du kommer få världens bästa liv.
Du kommer inte behöva flytta som 3 dagar heller.
Nej. Det fattar ju liksom inte hunden. Så att den första tiden, det som händer nu, det är ju att jag inte ska ge hunden för mycket intryck. Vi ska röra oss i ganska liksom, alltså få områden, träffa lite färre människor till en början. Nu har han fått haka på liksom på gymmet och sådär. Det har gått bra, men jag märker att han lätt liksom går upp i varv. Så att han har kommit under en väldigt bra tid. Jag kommer ha lite lugnare på jobbet och sådär, och lite mer ledigt. Och sen har jag också tagit mig tiden för honom. Så att han kommer i en bra tid.
Härligt, fantastiskt. Och om det är så att man, kan man gå in på någon hemsida eller någonting? Om du säger
det
att
finns massor. Det finns ju svenska hundar också som behöver hem, som har omplacerats liksom, antingen på grund av att ägaren har gått bort plötsligt, eller att det är någon som har vanvårdat hunden. Så att det finns...
Det finns ju många som tar droger och sånt också, vet jag. Och sen så har de någon hund eller något
sånt
där. Ja,
som polisen får ta liksom, och sådär. Så att hundstallet heter det i alla fall i Sverige. Det finns säkert massa andra organisationer, men hundstallet finns i alla fall här i Stockholm, och dit kan man också gå om man bara vill bli en doggy walker. De behöver ju väldigt mycket donationer till exempel.
Doggy walker?
Ja, doggy walker.
Alltså att man går ut med deras hundar bara?
Ja, precis. Okay. För det är det som kanske många egentligen vill, alltså äldre pensionärer och sådär kanske vill ha lite sällskap på dagarna. Då kan man ju åka ut dit, och det är jättefint där. Vi åker i sov. Så jättefin naturreservat som man kan liksom knata runt och ta någon fika därefter och sådär. Så de behöver mycket hjälp.
Men om du skulle nu då prata, vi säger om du har en person framför dig som har någon av de här sakerna som du sagt. Hur hade du rekommenderat den att göra för att tappa vikt? Vi säger att du lyssnar folk på den här som känner sig själva att de är överviktiga, och de är överviktiga på riktigt. Det är inte bara någonting som de tycker, och du skulle säga nej, du är inte överviktig, för då vet jag, det är en annan sak som jag vet att många också kan komma till dig och säga så här, ja men jag är alldeles för överviktig, och du tänker så här, ah, det är du inte. Men vi börjar med det målet, men sen ändrar vi ditt mindset under gången så att du börjar älska dig själv också. Men vi tar en person som verkligen är överviktig. Hur går man tillväga? Och då kan du ge tips till de som lyssnar på det här själva som är överviktiga.
Alltså först så behöver man ju liksom se över sina vanor. Man behöver liksom kartlägga sitt liv. Varför har jag hamnat här? Vart brister jag någonstans? Vet jag? Alltså idag vet ju väldigt många människor vad som är bra mat, om vi nu ska kalla det för bra mat. Många vet liksom vad som är ohälsosamt och vad man ska undvika. Så där behöver man ju se över liksom, vad har jag för kaloriintag per dag? Liksom, äter jag för mycket liksom, kontra hur mycket jag rör mig? Så att kartläggning är A och O. Sen behöver man ju också då se, hur mår jag?
Ska man skriva ner kartläggningen då? Eller?
Det tycker jag absolut. Alltså, jag är verkligen en sån som gillar att ha liksom en, ja, allting nedskrivet framför mig. Skriver man ner saker så blir det också lite mer verkligt. Har man bara saker i sitt huvud så blir det väldigt svårt liksom med alla andra tankar som finns där inne i huvudet att liksom separera vad är vad. Så att jag tycker absolut att man ska liksom skriva ner allt det man tänker. Och kan komma på att så här, varför är jag här?
Och vilka frågor är det man ska besvara då?
Alltså, hur ser mitt liv ut? Hur äter jag?
Hur ser vana ut? Hur mycket tränar jag idag?
Ja, hur mycket rör jag mig? Hur mår jag? Är jag liksom ganska så här, upp och ner eller är jag stabil genom dagarna? Alltså kartlägga sig själv med alla frågor man kan tänka sig. Hur sover jag?
Är jag stressad?
Precis. Allting kring ditt liv kommer att vara viktigt.
Hur mycket vänner har jag? Alltså,
allt. Hela livet, liksom kartlägg det. Och sen behöver man ju också då se att det är inte säkert att man kanske klarar den här resan på egen hand. Många gör det. Och jag skulle säga att alla gör det. Alla kommer att klara att göra det. Men det kan ju också finnas stunder i livet där man är lite mörkare i tankarna eller där man kanske inte faktiskt har orken att ens ta tag i det. Och då kan det vara en bra grej att ta hjälp. Och då skulle jag säga professionell hjälp, alltså att man tar hjälp av en terapeut eller psykolog. Man kanske kan prata med någon i sin närhet och bara säga så här, okej, nu har jag kartlagt mitt liv. Jag vill inte leva så här. Jag begränsar mig själv i mitt liv på grund av den här övervikten. Jag vill också hänga på med massa saker att göra, men jag orkar inte. Hjälp mig. Kan du tala om för mig vad jag ska göra? Kan du bara hjälpa mig med det första steget? Alltså fråga om hjälp. Man ska liksom aldrig vara rädd för det.
Och vad gör man sen då, när man har skrivit ner de här grejerna, när man har frågat om hjälp? Då kommer man till målsättning då, att man ska ändra, man ska gå från gamla vanor till nya vanor.
Absolut. Man behöver ju göra allting det man inte gör egentligen. Alltså det är ju så med egentligen vilken målsättning man än har, i vilket ämne den handlar om, så behöver man ju förändra något. Man behöver ju bryta någon slags cirkel. Så handlar det om att, ja men fasen, här ser jag ju det. Svart på vitt har jag skrivit ner här. Jag rör ju inte mig någonting. Och då kan man ju börja se så här, men kan jag liksom, är det verkligen från noll? Då kan ju liksom promenader vara en bra början. Och det känns så här, man har tjatat om de här promenaderna i liksom 100 år. Men ja, det är så. Alltså börjar du från noll så måste du ju också liksom börja steg för steg. Även om målet är 100 steg bort så kan man inte gå från 0 till 100 på en gång. Utan man behöver liksom tratta ner det här målet till små bitar för att det ska bli hanterbart.
Och sen de här 10 000 stegen är ju bra också. Om man kollar på de personerna som lever längst.
Man har ju höjt det här nu också. Nu är det inte 10 000 steg. Nu önskar man ju att man är uppe i typ 20-30 000.
Är det sant?
Ja. Det är också så här fakta som jag liksom har fått hört. Okay. Så att jag vet inte. Någon som är expert på ämnet kanske kan höra av sig till podden. Och
20 000 steg. Ja, bra. Jag som är så himla nöjd med att jag försöker. Men det är bra.
Fast
ju.
Du rör dig väl. Ja. Bra, eller? Men tränar och...
Men som jag förstår också så är det så här, om man kollar på de här blå zonerna där folk lever längst i världen, så är det inte att de tränar hårdast av alla.
Nej.
De rör sig lite grann varje dag, eller ofta lite grann, de rör sig mycket grann, för att de går ganska mycket. De sitter inte vid ett kontor 14 timmar om dagen.
Precis.
Och går hem. De de har ofta yrken där de kanske vallar fåren eller de går.
Exakt.
De så här, de vandrar.
Ja. Och jag tror så här att
vilken lyx det är egentligen för kroppen. Man tror att det är en lyx att bara sitta på kontor varje dag, men vilken, vad kroppen tycker att det är en lyx.
Tycker du att det är lyxigt? Det är min mars. Och sitta still. Alltså jag blir så fascinerad av, alltså jag antar att man vänjer sig såklart. Alltså har man liksom suttit i hela sitt arbetsliv så är det såklart att man är van vid det. Men jag, alltså sitta still, nej jag gör inte det. Men jag är van, att hela tiden vara igång. Liksom, ja, jag sitter ju inte heller när jag har PT-kunder liksom, utan då springer jag och hämtar deras vikter och liksom servar och sådär. Jag gillar att vara i rörelse.
Men okej, men om vi hoppar in på mål då. Hur tycker du att man ska göra då? Hur ska man hantera mål? Ska man göra någon typ av måltavla eller moodboard? Eller ska man...
Alltså återigen, alltså planera, skriva ner. Vad är det jag faktiskt vill? Alltså om jag liksom utgår från mig själv. Jag har alltid varit en drömmare. Jag har alltid liksom idéer. Det går väldigt fort. Jag är väldigt impulsiv. Så att för mig tog det jäkligt lång tid innan jag så här... Okej, lugn. En sak i taget. Och när jag började ta en sak i taget, då började ju faktiskt saker och ting röra på sig. Då började ju faktiskt saker och ting hända. Jag började röra mig mot mina mål. Men jag tror att, som sagt, har man allt i huvudet och bara låter det liksom så här, men det där ska jag göra. Det blir inte på riktigt. Utan man måste vara konkret och sen inte börja med allt på en gång. Och om vi då liksom går tillbaka till det här med att det handlar om en viktnedgång, så behöver man ju sätta upp en plan. Alltså vart är mitt mål? Sätta upp delmål längs vägen. Förbereda sig på att det kommer krävas liksom disciplin. För att när du väl har bestämt dig för en sak, då är du ju väldigt motiverad. Det är jäkligt kul. Nu jäkla ska jag starta igång den här resan. Men det dröjer ju inte länge förrän man kanske stöter på någon motgång längs vägen. Och det kan ju handla om att man blir sjuk. Man kanske behöver hoppa in mer på jobbet, vilket betyder att det blir mindre tid för ditt mål. Så att uthållighet, mod, disciplin.
Hur tycker du man ska se på träning då? Vad är din filosofi kring det som du tycker egentligen att alla borde följa?
Alltså, jag säger alltid att man ska hitta glädjen till träning. Jag tycker i första hand att det är viktigast. Och det finns säkert tränare som tycker någonting annat. Att liksom, nej, man kan inte bara låta folk hoppa runt och liksom härja på gymmet för att de tycker det är kul. Utan vi måste göra det tekniskt, vi måste göra det rätt och måste använda kroppen korrekt, för annars blir det skador. Och allt det där håller jag med om, men jag tycker inte att det är steg ett. Jag tycker att steg ett är att det ska vara kul. Att det ska vara liksom någonting som inte känns som ett måste. Att det är ett slags privilegie att man faktiskt får träna, att man kan träna. Utan att vara dramatisk, men det finns ju kanske människor som inte kan det. Och då har jag lite svårt att förstå att man liksom inte tar sig an det, liksom, att man inte använder kroppen. Det är ju så häftig känsla, det är så häftiga saker som händer när man, om man springer ett lopp eller liksom lyfter något tungt som man inte trodde att man kunde lyfta. Det är coolt, alltså kroppen är häftig.
Mm. Ja, så, verkligen.
Ja. Alltså, jag vill att folk ska se liksom träning som ett privilegium. Jag vill inte att man ska känna en hets kring det. Jag vill inte att man ska känna att det är ett måste.
Men när du hade det här självskadebeteendet så mådde du ju extremt dåligt. När det var som sämst, hur var det då?
Alltså det var väldigt mörkt. Jag är en utåtagerande person, så att det började ju visa sig både i att jag ställde till med saker i skolan. Jag kunde ju liksom, jag hade en stackars lärare som ofta fick liksom ta smällen. Jag kunde ju liksom kasta stolar, alltså springa ut ur liksom lektionerna. Jag kunde hamna i bråk. Jag försatte mig liksom i sällskap som kanske inte var de bästa. Jag sket i skolan och jag har också självskadat mig själv. Alltså jag kunde från ingenstans egentligen få idén om att liksom gå hem och bara alltså skära mig i armar och ja, främst armar men även liksom göra illa mig på olika sätt. Jag har liksom öppnat liksom köksluckor för att liksom slå mig själv i ansiktet och oftast liksom har det varit alltså det är en frustration. Jag kunde inte få ut den på något annat sätt. Jag har också svalt en hel karta med liksom sömntabletter. Så det har varit på väldigt många olika, ja, det har varit på många, väldigt många olika sätt som den här frustrationen behövde komma ut. Och på den tiden pratade man inte riktigt liksom, om psykisk ohälsa på samma sätt. Alltså, det är ju en, alltså, tonårsperioden är liksom en tuff tid. Alltså, det händer väldigt mycket och det händer väldigt mycket framförallt för tjejer. Liksom. Kroppen förändras, vissa får liksom, ja, men, stora bröst eller alltså, mensen kommer. Alltså, det finns massa saker som också påverkar kanske tjejer mer än killar. Ja, man tampas ju mycket med vem man är. Och har man då ett, kanske inte liksom en jättetrygg liksom, familj. Att det är lite rörigt och man kanske har avsaknaden av någon förälder eller sådär. Då kan det bli vajsing. Då tar man till med saker på egen hand. Och det var väl det jag gjorde.
Var det någon som såg dig då?
Alltså ja och nej. I och med att man inte pratade på samma sätt så är det klart att liksom läraren, alltså den, framförallt hon som jag hade som min mentor eller lärare, hon som hade hand om våran klass, alltså hon reagerade ju mycket på förändringen för att jag egentligen var en, liksom en väldigt glad och snäll och liksom trevlig och ja, men väluppfostrad person till att bli någon jäkla liksom, huligan som slänger stolar och får utbrott och är otrevlig mot folk och liksom svär. Alltså det är så här, jag är ju uppvuxen i ett polskt hem, alltså man svär inte. Och helt plötsligt så började jag göra de här sakerna. Så att hon reagerade ju, men jag tror att inte hon riktigt hade liksom tillräckligt med kunskap eller redskap för att stoppa mig. Så att det blev ju ofta att vi clinchade. Liksom hon reagerade så som jag reagerade. Sen vet jag att jag vid något tillfälle... Det hände en annan sak egentligen med en kompis som gick igenom ett trauma. Och i och med att jag var hennes närmsta vän så hamnade jag också hos kuratorn. Och jag ville prata med henne och då tog jag tillfället i akt att så här... Jag mår inte heller bra, för jag hade aldrig varit där inne förut i kuratorns rum. Och i och med den här händelsen så ville hon prata med mig kring min vän. Men så sa jag så här, jag mår inte heller jättebra. Liksom. Men då blev jag lite så här avhyst, liksom, att så här, ah, men det finns de som har det värre eller det finns de som mår lite sämre. Och då stänger man ju in sig. Alltså då, du vet, med dålig... Alltså jag försökte ju... höja min lilla röst, för den var liten då, och blev direkt liksom tystad. Då vågar man ju inte mer. Då blir ju den här utåtreaktionen, det var ju mycket skönare för mig.
Det var rätt sjukt att hon sa på det sättet.
Ja, och jag vet inte om hon var väldigt stressad eller om jag kanske har en bild av hur jag uttryckte mig, att hon kanske inte förstod allvaret. Jag hoppas och tror att man tar... sådana samtal på mycket större allvar idag när man vet mer och när man faktiskt vet hur många som faktiskt mår så pass dåligt. Men
när du, får jag bara fråga, när du sålde den där kartan med sömntabletter, det måste ju nästan varit då att du ville ta livet av dig själv.
Ja, men det var ju, alltså det var ju mina dagliga tankar. Det var ju fler dagar som jag tänkte så än som jag tänkte, oj vilken fantastisk dag och fasen vad bra jag mår och vad fin jag är.
Utan vad var det som gjorde att du mådde så dåligt, tror du, nu i efterhand när du kan se tillbaka på tiden?
Jag tror att det tog för lång tid med liksom det här självhatet. Jag tänkte ju inte att det första... Min första tanke liksom när jag började må dåligt var ju inte att jag ville dö. Utan att jag bara mådde så jävla dåligt. Och jag kunde inte förklara var det kom ifrån. Och då började man ju nog kanske... Eller jag började försöka hitta anledningar. Och då är det ju, ja men det är för att jag är ful, det är för att jag inte kan, det är för att jag inte är tillräckligt bra. Jag var, hade liksom väldigt svårt i skolan, alltså så här svårt, inte att jag inte kunde ta in saker, men jag var, alltså koncentrationssvårigheter. Jag var liksom, älskade idrotten, älskade att träna, och där hade jag väldigt bra självförtroende och där trivdes jag, alltså i den miljön. Men när det kom liksom till situationer där ja men matt till exempel, som inte var en av mina bästa liksom, lektioner och sådär, då kom de här tankarna direkt liksom. Det var nog så det började. Att det...
Men vad sa din mamma då?
Alltså min mamma, vi är väldigt olika. Jag är som sagt väldigt utåtagerande, min mamma är väldigt inåt. Jag tror att hon lever väldigt mycket med sin liksom, med sina känslor innanför. Det har inte varit så vanligt att vi har pratat om saker och ting, satt oss ner och jag har fått förklara att så här mår jag. Och så kan hon förklara sin sida av saken. Utan hon har varit egentligen med mig själv, alltså hon har varit ensamstående med mig och jobbat väldigt mycket. Så att hon har ju gjort sitt yttersta för att jag ska ha ett bra liv. Men det har ju varit baserat på att vi har ett hem, att jag alltid haft mat, att jag alltid haft liksom, saker jag behöver. Så att hon har ju varit väldigt extremt duktig i de sakerna, men kanske inte varit den jag har pratat med.
Det låter som att du har saknat kanske kärleken och lite grann, tryggheten eller?
Ja, på ett sätt. Alltså hon är en kärleksfull person, så det vill jag inte heller säga att hon liksom inte är. Det är hon. Hon är verkligen superomtänksam, hon är jättekärleksfull. Men jag tror hanteringen när det blir för känslomässigt, det är där hon inte riktigt har vetat hur hon ska hantera mig. Och i och med att vi är olika personer, att jag är utåt, jag är ju väldigt utåt, alltså, jag tror inte det har varit så lätt för henne att hantera mig. Och då man själv inte är en sån person själv, då har man nog väldigt svårt att hantera en sån person. För det är inte så att jag har kommit hem och varit liksom en ängel, utan jag har ju kanske kommit hem som en tornado och kan säga saker som jag inte, eller har sagt saker som jag inte har menat för att få en reaktion. Men för henne har ju det blivit att hon kanske blir ledsen och instängd och tyst.
Vi hoppar vidare på lite på ett annat ämne bara.
Ja.
Vi hoppar vidare på lite framgångsfrågor. Och då börjar vi med ett mantra eller citat som du har tagit med dig i livet och lever efter.
Alltså den är så cheesy, men det är så här, if life gives you lemon, make lemonade. Jag tycker den är så bra. Alltså det är så här... Alltså jag tycker att man ibland när man liksom pratar om så här livet och så här motgångar och så här, det är så tufft nu och där, där, där. But it's life liksom. Det är ju livet. Alltså motgångarna är lika stor del som framgångarna. Make lemonade liksom. Det är... Man tar sig förbi. Oavsett, liksom, jag menar, kolla alla dina gäster som du har haft, som har haft hur jäkla mörka och tuffa liksom, motgångar som helst. Och sen hamna här på framgångspodden och liksom ändå lever ett bra liv. De satt nog inte och tänkte liksom, att oh, här finns det hopp.
Nej, så är det ju. Men det är också de grejerna som kan göra en starkare.
Exakt.
Och, tar man,
och det låter ju också så klischigt, men det är
ju
så.
Och tar man generellt sett av de som har varit här, nu typ 350 stycken, så har ju många gemensamt med att de har haft det lite stökigare än alla andra. Skulle man ta 350 personer bara random och 350 personer här, så har de här 350 haft det lite tuffare. Ofta barndom.
Ja.
Och det är så här, och sen finns det ju nackdelar kring det. Jag skulle absolut inte säga att de här 350 har kanske varit de lyckligaste jag har träffat. För att det är en annan grej.
Ja.
Alltså det finns, men de har ju lyckats med det de har gjort och lyckats på ett exceptionellt bra sätt. Men de är också riktiga, ja, de har det här goet. Och det kan de fått från en motgång, som de har fått ett bagage. Och sen när de kommer ut på arbetsmarknaden eller vad det nu än är, så vågar de tänka kreativt, de vågar gå emot, de vågar chansa lite mer, för att de har redan fått smällar i sitt liv som gör att de
kan... de har passerat liksom så höga trösklar, liksom tryckt ifrån
och
sig.
Och de blir
liksom...
tuffa. De, så att, och det är väl där, har man haft något stökigare... Det finns ju verkligen två sätt att se på det. Ja. Och det finns ju verkligen så här... det ena sättet, om man har haft en tuff barndom eller blivit mobbad eller vad det nu än är, så kan man låta det förstöra hela ens liv. Mm. Det kan låta följa med en under hela gången och man kan verkligen få ett sämre liv av det. Mm. Eller så kan man försöka vända det där, och det är ens eget ansvar att göra det. Sen kan man ta hjälp av sådana grejer, men på något sätt så måste man försöka inse det själv, att man kan se det till något positivt. Jag har varit med om saker som andra inte har varit med om, det gör mig starkare än vad andra är.
Mm. Jag har fått ett annat perspektiv på saker och ting också, att man inte har levt liksom skyddat och ja, utan motgångar. Sen behöver man ju inte leta efter motgångar liksom heller, att det är så här, aha, jag har inte haft någon motgångar, då kommer inte jag liksom alls vara samma starka person som de här som har haft det. Så är det ju inte heller, men det är som du säger, man går ju ur varje erfarenhet med någonting nytt. Man lär sig ju någonting nytt genom varje tuff sak man tar sig igenom. Och en sak som jag verkligen känner som öppnade upp för mig mycket, det var att jag började resa. Att bor man kanske liksom i ett litet område där alla känner varandra, man mår piss, man känner så här, men här finns ingen framtid för mig. Alltså världen är jättestor. Glöm inte det. Alltså det finns så många platser som kommer passa dig bättre än där du är just nu. Det är så här, saker och ting är inte svart och vitt liksom.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Kör vi de tre sista frågorna?
Oj, yeah.
Då börjar vi med en fråga. Om du skulle ge ett tips till dig själv när du var 20, vad hade du sagt till dig själv då?
Ja, släpp liket skulle jag säga. Alltså bry dig inte så mycket om det som har varit. Det är framtiden som räknas.
Om du skulle rekommendera att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för någonting?
Att stanna upp, reflektera över vad man är tacksam för, vad man tycker om med sig själv. Andas lite.
Det är bra. Andas lite grann. Ska vi ta en till fråga här då. Om du hade förlorat allting som du hade idag. Om du har kvar dina tankar och allt sånt då. Om du förlorar allting. Vad hade du gjort då?
Vet du vad? Den här tanken tänker jag kanske 4 gånger i veckan. Tänker jag faktiskt på den. Och jag tänker att jag någonstans skyddar mig, alltså med den tanken. Att så här, jag kan inte tro att allting alltid kommer att gå liksom bra som det gör nu. Jag har mitt företag, jag får liksom skriva böcker, blir det nu, för det kommer ju en till snart. Göra Biggest Loser. Saker och ting förändras ju hela tiden. Och vilken dag som helst så kan man förlora allt. Alltså man kan förlora någon som betyder mycket för en. Jag kan förlora workout, allt jag har egentligen. Och vad skulle jag göra då? Då så skulle jag liksom nog... ta det tillfället i akt att göra någonting helt annorlunda. Inte fortsätta liksom, vad heter det, greppa efter strån liksom på samma ställe. Utan då skulle jag skulle nog flytta härifrån, tror jag. Jag tror att jag skulle ta tillfället i akt och kanske flytta någonstans till värmen.
Kanske till Australien, tomat.
Alltså det är världens bästa land, men det är för långt. Jag skulle nog vilja... Så känner Marbella. Jag idag. Marbella älskar jag. Vi har ju varit där jättemycket.
Mycket träningsresor och sånt.
Mycket träningsresor dit har det varit för min del. Och sen även privat mycket. Ett av mina favoritträningsställen finns där. Mike's Gym. Har du varit där?
Nej, men jag har hört om det så mycket. Det är helt insane.
Du får inte
insane.
Missa det. Ni har väl köpt lägenhet där,
ja,
eller hur?
Ja, vi.
Ni
åker ner
dit
nu.
Dit.
Ja, men jag har hört, dit. Ida har ju varit där, Mike's Gym. Och det är typ
just
som
det,
en,
det har hon, ja. Ja.
En, vad kan man kalla det? En sån här...
privatägd hinderbana, men den är ju insane.
Den ska vara helt galen.
Alltså den är crazy.
Det tar
och den
typ
blir bara
en timme att kuta igenom den här banan.
En timme, då är du snabb. Alltså det är så här typ normal tid. Alltså han som har bästa tiden, han har kommit in på kanske 40-någonting. Men alltså då menar vi...
max.
Nej, men då är det maxat. Alltså då är du...
super crossfit.
Ja, så då är du ju... du är ju så obstacle pro liksom. Normal tid är väl kanske så här 1,5 timme, alltså för en vanlig motionär.
Jag tror att Ako körde den typ så här 50 55, 58, ja, eller något. Och då
fortfarande
är det
väldigt bra tid. Och då men är då är frågan om han inte gjorde den.
Gladiator och superatlet.
Ja, exakt. Och då är frågan om inte han gjorde den när den inte var utbyggd. För att det är mer grejer. Nu har de ju lagt till så här, alltså det är massa mer grejer.
Men jag måste åka dit.
Ja, du måste åka dit. Det är världens bästa plats. Och Mike är ju bara en karaktär i sig.
Gud, vad häftigt.
Alltså jag tycker det är så roligt när
Mike's gym, Marbella.
Tips, tips.
Det är super. Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill ha dig som, man vill komma till ditt gym och träna, eller man vill komma i kontakt med dig och följa dig, hur gör man då?
Då kan man mejla mig på pishas@gmail.com.
Du har ju sånt, du heter ju inte Anna, va?
Nej. Så vi stavar till Pishas då. Ja. pishas@gmail.com. Men jag heter Pisha, men det är många som tror att jag heter Pishas, men det gör jag inte.
pishas@gmail.com.
Yes.
Då kan man komma i kontakt med dig,
ja,
och fråga vad som helst.
Vad som helst. Man kan också
hjälper
gå in
folk
på...
om du vill att det är någon som är nu, men jag behöver verkligen komma igång och träna, eller jag vill viktminska, eller jag vill bli dunderstark.
Mm.
Ni kan hjälpa till med allt sånt.
Jajamensan. Och är det så, ibland så hör folk av sig till exempel med online coachning och sådana saker, och vi hjälper egentligen bara med kost på distans än så länge, men då brukar jag alltid skjutsa över till kunniga liksom branschkollegor som jag vet är duktiga.
Så men kan ni inte finns vi... i Stockholm?
Vi finns i Stockholm. Och vill man kika in på vad vi gör på Insta, så är det ju Workout Sverige. Där finns ju lite mer bilder och videos på vad vi gör på själva gymmet. Ja, info@workoutsverige.se om man vill nå liksom gymmet.
Sen finns det på Instagram också.
Ja, jag eller, tänkte du?
Ja,
ja, jag finns på Instagram. Och då är det Pishas.
Mm. Härligt. Kul att ha dig med.
Tack så jättemycket för att jag fick komma. Jag är verkligen, ja, jag känner mig hedrad faktiskt. Du har haft så coola gäster och du är väldigt cool. Så att, det har varit en ära att få vara här faktiskt.
Tack så mycket. Jag tycker att det blir jättebra samtal också. Både motiverande och inspirerande och sen så här tufft och djupt. Så det blev kanon.
Och vi kanske rörde lite punkter som inte har rörts vid förut.
Mm. Stort tack att du var med.
Tack så jättemycket.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Och från denna grymma tjej till en annan grym tjej. Jag har den stora äran att nästa vecka ha med Maja Nilsson Lindelöf. Och det var ett jättehäftigt möte. Hon har ju också hundratusentals som följer henne. Hon har en väldigt speciell resa. Så att den här ska ni verkligen lyssna på nästa vecka. Och det är, hon ställer inte upp på typ några intervjuer alls överhuvudtaget. Så att jag är jätteglad att hon valde att vara med. Ett jättehäftigt möte verkligen. Så lyssna vidare och skriv jättegärna till mig vem just du vill lyssna på. Och det får du jättegärna skriva på min Instagram. Det är bara att skriva under en av posterna. Ha det bäst så länge, så hörs vi snart. Ciao!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.